Himmelske far, vi tackar dig så mycket för att vi får komma hit och vi får samlas. Vi får studera ditt ord, Herre, fritt. Jag vill tacka dig för att du vill vara med oss här just nu. Vi ber om din närvaro. Vi ber att du ska tala till oss, att du ska beröra våra sinnen, men också våra hjärtan, Herre. Låt det här påverka oss på något sätt. Låt det förvandla oss och dra oss närmare dig, Herre. Det är min bön i Jesu namn. Amen. I dagens, så tidningen Dagens, den kristna tidningen Dagens, så kom den artikel 2009 där det stod så här: att Jesus kommer tillbaka är de flesta kristna överens om. Men frågan om när kan få många svar. Före eller efter tusenårsriket. Om man dessutom frågar vad som är poängen med ett rike som varar i 1000 år, kan man lätt bli både förvirrad och uppgiven av de olika tolkningarna. Kort sagt, det finns en hel del olika tankar och teorier om tusenårsriket och vad det är och vad det inte är. Och jag ska inte gå in på alla olika alternativ, utan ikväll så skulle jag vilja att vi tittade på vad Bibeln faktiskt säger om det här ämnet, om tusenårsriket. Faktum är att ordet tusenårsriket nämns inte alls i Bibeln. Ordet står inte där någon gång. Däremot så finns själva konceptet eller tanken om en period under 1000 år när Guds folk ska få regera. Den existerar där. I Uppenbarelseboken 20, vers 6. Det står att salig och helig är den som har del i den första uppståndelsen. Över dem har den andra döden inte någon makt, utan de ska vara Guds och Kristi präster och regera med honom i 1000 år. Så där har vi den här tanken om ett tusenårsrike. När de som är med i den första uppståndelsen ska få regera med Kristus i 1000 år. Fråga: om det finns en första uppståndelse, vad måste det också finnas då?
En andra,
eller hur? Faktum är att Bibeln lär att det finns två uppståndelser. Två stycken olika uppståndelser. Johannes 5, 28 och 29, där säger Jesus så här: förvåna er inte över detta, ty den stund kommer då alla som är i gravarna skall höra hans röst och gå ut ur dem. De som har gjort gott skall uppstå till liv, och de som har gjort ont skall uppstå till dom. Så det finns två olika uppståndelser. En uppståndelse till liv och en uppståndelse till domen. Och det kan man se på många olika ställen i Bibeln. I Apostlagärningarna 24 och 15 så står det att jag har samma hopp till Gud som dem, att både rättfärdiga och orättfärdiga skall uppstå en gång. Så det är inte bara de rättfärdiga som kommer att uppstå, utan även de ogudaktiga. Och vi läste i vår första text: salig och helig är den som är med i den första uppståndelsen. Över dem har den andra döden inte någon makt, och de ska regera med Kristus i 1000 år. Så vilken tror ni det är? Tror ni det handlar om de ogudaktigaste eller de rättfärdigaste uppståndelser? Jag tror att det handlar om den rättfärdigaste uppståndelsen. Och jag vill vara med i den första uppståndelsen ifall jag skulle dö. Jag hoppas att inte vara med i någon uppståndelse, för jag hoppas att få leva när Jesus kommer tillbaka. Det är min förhoppning. Amen. Är det någon annan som hoppas det? Men om vi skulle somna in, så är det inte slutet, utan det finns en uppståndelse. Och det finns två uppståndelser. Även de ogudaktiga kommer att uppstå. Men frågan som vi vill ställa oss idag är: sker de här uppståndelserna samtidigt? Sker de samtidigt? Vad lär Bibeln? Låt oss titta på den första uppståndelsen. Första Thessalonikerbrevet 4:16. Ty när en befallning ljuder, en ärkeängels röst och en Guds basun, då skall Herren själv stiga ner från himlen, och först skall de som dött i Kristus Jesus uppstå. Så det här talas om den första uppståndelsen. Utan de rättfärdiga, de som har dött i Kristus. Och de uppstår när Jesus kommer tillbaka. När sker då den andra uppståndelsen? Ja, förresten, här står det igen i Uppenbarelseboken 20, vers 4. Så står det att jag såg troner och de som satt på dem fick rätt att döma. Och jag såg själarna av dem som halshuggits för Jesu vittnesbörd och Guds ord. De som inte tillbett odjuret och dess bild och inte tagit emot märket på sin panna eller sin hand. De fick liv igen och var kungar med Kristus i 1000 år. Ni minns att vi tittade på det i vers 6 också där. Det här handlar om den första uppståndelsen. De som uppstår, de får liv och de regerar med Kristus i 1000 år. Men läser vi nästa vers så står det så här. De andra döda fick inte liv förrän de 1000 åren hade gått. Så vilka är de andra döda? Det måste vara de ogudaktiga, eller hur? Om vi har först de rättfärdiga som uppstår i den första uppståndelsen, de regerar med Kristus i 1000 år. Men sen så står det de andra döda uppstår inte förrän de 1000 åren hade gått. Så de här 1000 åren, de börjar med en uppståndelse när Jesus kommer tillbaka och de rättfärdiga uppstår. Sen går det 1000 år och först efter de 1000 åren så kommer den andra uppståndelsen att äga rum. Hänger ni med?
Ja.
Bra.
Det är gamla det.
Ja, de har legat.
Andra uppståndelsen.
Precis. De har legat i graven 1000 år till. Så vi ska titta lite mer på vad som händer när Jesus kommer tillbaka här nu. Det står tillbaka i första Thessalonikerbrevet 4 och 16 läste vi om Jesu återkomst och de som dött i Kristus ska uppstå. Och i vers 17 så står det, därefter ska vi som lever och är kvar ryckas upp bland moln tillsammans med dem, med de döda i Kristus, för att möta Herren i rymden. Och så ska vi alltid vara hos Herren. Vi tittade på det här när Jesus kommer tillbaka, så uppväcker han de döda och sedan så tar han med sig sitt folk, samlar dem och tar med dem upp i rymden och möter Herren där. Och där så ska vi alltid vara hos Herren. Det ser jag fram emot. Tänk att få flyga genom rymden och få möta Jesus där uppe. Det är det som Bibeln talar om. Och varenda rättfärdig kommer att få följa med på den här resan. I Johannes evangeliet 14, vers 2 och 3 så sa Jesus så här. Jag går bort för att bereda plats åt er. Och om jag än går bort och bereder plats åt er, skall jag komma tillbaka och ta er till mig för att ni skall vara där jag är. Så samma tanke här igen. Jesus har stigit upp till himlen och sedan säger han, jag ska komma tillbaka. Jag ska komma igen och ta er till mig. Hämta sitt folk. Han kommer för att hämta sitt folk och tar med dem till himlen. Så de rättfärdiga kommer till den plats som Jesus har förberett uppe i himlen. Vad sker då med de ogudaktiga när Jesus kommer tillbaka? Det här är kanske en av de sorgligaste händelserna som Bibeln talar om när det gäller de ogudaktiga. Det står i andra Thessalonikerbrevet 1:7-9 att det sker när Herren Jesus kommer från himlen och uppenbarar sig med sina mäktiga änglar i flammande eld och straffar dem som inte vill veta av Gud och de som inte lyder vår Herre Jesu evangelium. Dessa ska bli straffade med evigt fördärv, borta från Herrens ansikte och hans härlighet och makt. När Jesus kommer tillbaka, ni minns att vi tittade på de plågorna förra gången. Och att de skulle falla över dem som hade vänt sig bort ifrån ifrån Guds lag under den sista tiden. Men alla kommer inte att förgöras genom de sju plågorna, utan när Jesus kommer tillbaka så kommer det finnas människor kvar. Men de kommer också att bli straffade och förgås här när Jesus träder fram i härlighet. Det står i andra Thessalonikerbrevet 2:8 att han ska förgöra dem med strålglansen av sin ankomst. Med andra ord, när Jesus kommer tillbaka så kommer han med så mycket härlighet, så mycket ljus, så mycket otrolig makt att de ogudaktiga kan inte tåla det överhuvudtaget. Om ni någon gång har varit i ett mörkt rum och så har ni gått ut när det har varit strålande solsken och kanske har det varit är det snö där också. Vad händer? Man blir helt blind. Det kommer vara det fast gånger 1000 när Jesus kommer tillbaka. Faktum är det står att vår Gud är en förtärande eld. Och det är så som Jesus härlighet kommer att upplevas för de ogudaktiga.
Hur blir den för oss andra?
Ja, hur blir den för oss andra? Faktum är att för de som lever och är kvar, som har lagt sin tillit till Jesus, de kan bestå. Ni minns att vi tittade på 144 000 förra gången. Det är de som klarar sig igenom det här. Det är de som består i det här testet. Och de kommer att kunna se Jesus ansikte mot ansikte.
Se det där otroliga ljuset.
Ja. Och överleva det.
Det står ju att vi ska bli förvandlade. I ett nu blir det sista personen ljus.
Det är sant. Detta förgängliga ska förkläs i oförgänglighet. Första Korinthierbrevet 15 talar om det. Ja. Det står i Jesaja 13:9. Se, Herrens dag kommer, gruvlig och med förgrymmelse och med vredesglöd, för att göra jorden till en ödemark och utrota syndarna som bor där. Lukas 17:29-30. Den dag då Lot gick ut ur Sodom lät Gud eld och svavel regna från himlen och gjorde slut på dem alla. På samma sätt skall det vara den dag då människosonen uppenbarar sig. Precis som de ogudaktiga förgjordes under Sodom och Gomorras tid, så kommer det också att ske när Jesus uppenbarar sig. I Uppenbarelseboken 19, vi hinner inte läsa allt det här, men där beskrivs det hur Jesus kommer på en vit häst. Och himmelens härar följer honom, står det. Och Jesus beskrivs som Guds ord. Han är trofast och sann. Och han kommer för att döma. Det står i slutet av den här versen, eller den här delen. Vers 16. Och på sin mantel och på sin höft har han ett namn skrivet. Konungarnas konung och herrarnas herre. Och sedan i vers 19 så har alla de ogudaktiga samlats i strid mot Jesus. Det står att vilddjuret och jordens kungar och deras härar samlades till strid mot ryttaren på hästen och mot hans här. Och vilddjuret greps tillsammans med den falske profeten som hade gjort tecken inför vilddjuret. Och genom dessa tecken vilselett de som hade tagit emot vilddjurets märke och tillbettes bild. Levande kastades de båda i eldsjön som brinner av svavel. De andra dödades med ryttarens svärd som går ut ur hans mun. Och alla fåglarna åt sig mätta på deras kött. De andra handlar om resten av de som bor på jorden. Så när Jesus kommer, så kommer han att ta med sig de rättfärdiga. De kommer möta honom och få följa med honom upp i rymden. Medan de orättfärdiga kommer inte att överleva när Jesus kommer tillbaka. Så om man vill göra en graf av det här. Så har vi nu de rättfärdiga och de orättfärdiga som lever. Och här har vi de rättfärdiga döda och de orättfärdiga som också dött. Och när Jesus kommer tillbaka så kommer de rättfärdiga att uppstå och de kommer att föras till himlen. De orättfärdiga kommer att dö. Och därefter så kommer det gå 1000 år. Och då kommer de ogudaktiga att uppstå igen. Hänger vi med så långt? Det här är vad som händer med de olika grupperna när Jesus kommer tillbaka. Och det är viktigt för oss att förstå, för att veta vad som kommer hända här under de 1000 åren. Fråga, hur många människor finns det då kvar på jorden? Enligt det vi sett idag. Det är ingen. De rättfärdiga har tagits till himlen. De ogudaktiga har blivit tillintetgjorda. Den här tiden så är jorden helt öde. Och Jeremia får en syn av den här tiden. I Jeremia kapitel 4. Jeremia kapitel 4, vers 23 till 27. Det står: jag såg på jorden och se, den var öde och tom. Och upp mot himlen där fanns inget ljus. Vad låter det här som? Det låter öde. Faktum är, jag tycker det låter ganska mycket som första Mosebok. Jorden är öde och tom och det fanns inget ljus. Man kan tro, jaha, såg han skapelsen här? Låt oss läsa vidare. Det fanns inget ljus. Vers 24. Jag såg på bergen och se, dem bävade. Och alla höjder vacklade. Jag såg mig om och se, där fanns hur många? Ingen människa. Och alla himmelens fåglar hade flytt. Som de hade flytt så hade de varit där förut, eller hur? Så det här handlar inte om skapelsen. Om innan skapelsen. Det här handlar om en tid efteråt. När jorden igen hamnar i samma tillstånd som innan skapelsen i princip. När den är öde och tom. Det är bara mörker. Och det finns ingen människa kvar på jorden. Vers 26. Jag såg mig om och se. Det bördiga landet var en öken. Alla dess städer var ödelagda inför Herrens ansikte för hans brinnande vrede. Ty så säger Herren. Hela landet ska bli en ödemark. Men jag ska inte göra helt slut på det. Det är ännu inte slut. På jorden. Den kommer att finnas kvar. Den kommer att stå öde. Under en tid av 1000 år. I Jeremia 25. Så beskriver han också. Den här händelsen. Jeremia kapitel 25. Vers 30-33. Och säger: allt detta skall du profetera för dem och säga till dem: Herren ryter från höjden. Från sin heliga boning låter han sin röst höras. Han ryter högt över sitt land och höjer skörderop. Som en vintrampare över jordens alla invånare. Mindes ni att vi läste i första Thessalonikerbrevet hur han kommer med ärkeängelns röst och en Guds basun? Det handlar om samma händelse, om skördetiden. Han höjer skörderop som en vintrampare över jordens alla invånare. Larmet hörs till jordens ända. Ty Herren går till rätta med hela folken. Han ska döma allt kött. De ogudaktiga överlämnar han åt svärdet. Och det var det svärdet som kommer ut ur ryttarens mun, alltså Guds ord. Som beskrivs som ett skarpt, tvegat svärd. I Hebreerbrevet 4:12. Det står, vers 32, så säger Herren Sebaot: se, en ofärd går ut från folk till folk och en väldig storm stiger upp från jordens yttersta ända. De som på den dagen blir slagna av Herren ska ligga från jordens ena ända till den andra. Man ska inte hålla dödsklagan efter dem, inte samla upp och begrava dem, utan de ska bli gödsel på marken. När händer det här? Jo, den händelsen utspelar sig efter att Jesus har kommit tillbaka. Hela jorden har blivit ödelagd. Varför är det ingen som begraver människorna? Jo, för det finns ingen kvar som kan begrava dem. Alla har förgjorts under den här tiden. I Uppenbarelseboken 20 så beskrivs den här tiden också. Uppenbarelseboken 20, vers 1-3, det står: och jag såg en ängel komma ner från himlen med nyckeln till avgrunden och en stor kedja i handen. Här är precis efter att Jesus har kommit tillbaka i kapitel 19. Och så står det i vers 2: han grep draken, den gamle ormen, det är djävulen och Satan, och band honom för 1000 år. Sedan kastade ängeln honom i avgrunden, stängde till den och förseglade den över honom, för att han inte längre skulle bedra folken förrän de 1000 åren har nått sitt slut. Därefter ska han släppas lös för en kort tid. Vad är det för avgrund som djävulen kastas i här? Vad är det för kedja som han binds med? Ja, troligtvis handlar det inte om en fysisk kedja. Om man skulle binda en andevarelse med en fysisk kedja, så skulle det kanske inte gå så bra. Men ordet här för avgrunden är det grekiska ordet abyssos. Och det ordet är samma ord som i första Mosebok 1, när man översatte gamla testamentet till grekiska, den så kallade Septuagintan, så använde man det här ordet abyssos för att beskriva att jorden var öde och tom och mörker var över djupet. Det är samma ord som används. Så när vi tänker på avgrund så kanske vi tänker på någon stor djupgrop någonstans. Det är inte riktigt det som jag tror Johannes hade i åtanke. Han ville peka tillbaka på att Satan kommer vara inspärrad på den här jorden, den här öde och förstörda jorden under den här 1000 åren. Han är bunden av en kedja av omständigheter. Han kan inte gå och bedra någon. Han har ingen att bedra. Det som han har gjort under alla dessa tider, lura och bedra människor, nu är det plötsligt inga där. Vad ska han göra? Han sitter fast på jorden och kan inte göra någonting under 1000 år. Han får tänka över sitt uppror. Han har varit så aktiv nu så han har inte hunnit reflektera över det. Han går runt som ett rytande lejon och söker efter vem man ska sluka. Han hinner inte göra det, men här får han 1000 år på sig att reflektera över det upproret som han har gjort. Vad är då de rättfärdiga under den här tiden? Låt oss titta uppåt på lite ljusare platser. Himlen har ibland blivit så mystiskt och underligt för oss att vi inte riktigt har längtat speciellt mycket till den, om jag får säga så. Jag vet inte vad ni får för bilder om man talar om himlen, men ibland så får man den här bilden av att man sitter på ett moln och spelar harpa, eller du har de här grindarna uppe där Sankte Per står och stämplar dig eller vad han nu gör. Det finns många olika bilder och förstås de bilderna kanske vi ler åt. Men vissa tänker att himlen det är någonting som är helt obegripligt för oss. Det är någon totalt annan dimension som inte är helt omöjlig att förstå. Så låt oss inte börja göra det. Man använder till och med bibeltexter för det. Man säger så här: vad ögat inte har sett och örat inte har hört och människohjärtat inte kunnat ana, vad Gud har berättat åt dem som älskar honom. Så där ser vi, det är helt omöjligt att begripa. Men om vi läser vidare i den här versen så står det så här: ty för oss har Gud uppenbarat det genom sin ande. Intressant, va? Så om vi läser Guds andes inspirerade bok, så kommer inte vi att vara helt okunniga om vårt himmelska hem. Vi kan få en bild utav det som Jesus vill uppenbara för oss. Bara för att det är mycket, mycket härligare och mycket, mycket bättre än vi någonsin kan begripa, så betyder det inte att vi inte kan begripa någonting om det. Eller hur? Så, vad säger Bibeln om den här platsen som Jesus ska föra oss till? Vi läste det här att han går och bereder plats åt oss. Jesus var snickare. Han jobbade på ett hus där åt oss. För att ta oss dit. Hebreerbrevet 11 och 16. Inte bara ett hus har han byggt åt oss, men lägg märke till vad som står här. Nu längtade de till ett bättre land, det himmelska. Därför blygs inte Gud för att kallas deras Gud, ty han har ställt i ordning en stad åt dem. Så det är en hel stad där uppe någonstans, bortom rymden. Långt bortom rymder vida, eller hur? Där någonstans. Vad är det här för stad? I Uppenbarelseboken 21 så får vi veta hur den här staden ser ut. Uppenbarelseboken 21, vers 10 kan vi börja. Det står: han förde mig i anden upp på ett stort högt berg och visade mig den heliga staden Jerusalem, som kom ner från himlen från Gud och som ägde Guds härlighet. Dess strålglans var som den dyrbaraste ädelsten och en kristallklar jaspis. Staden hade en stor och hög mur med 12 portar, och över portarna 12 änglar och namn inskrivna, namnen på Israels barns 12 stammar. Så fråga, vem är det som vaktar portarna till himlen? Är det Sankte Per? Enligt Bibeln. Tolv änglar står det, eller hur? Så det är vad Bibeln säger. Vers 13. I öster fanns 3 portar. I norr 3 portar. I söder 3 portar. I väster 3 portar. Stadsmuren hade 12 grundstenar och på dem stod 12 namn. Namnet på lammets 12 apostlar. Vers 15. Och han som talade till mig hade en mätstång av guld för att mäta staden och dess portar och dess mur. Staden bildade en fyrkant och var lika lång som den var bred. Han mätte upp den med mätstången till 12 000 stadier. Dess längd, bredd och höjd var lika. 12 000 stadier. Är någon som har en aning om hur långt en stadie är? Det är ungefär 190 meter. Enligt vad jag såg i de här kommentarerna. 190 meter. Ta det gånger 12 000. Någon som har miniräknare. Det blir, om jag inte har helt fel, ungefär 2200 kilometer. Har jag rätt? Är det någon som kan kolla mig? Jag tog inte med
pappret. Jag har räknat en 192 någon gång, så jag har skrivit in här att enligt 192 meter så skulle det bli 2304 kilometer.
Just det.
Så, det är
precis. Någonstans där kring. Förstår ni? Okej, där är stort. Bara för att jämföra. Jag tror Finland från toppen till botten är 1300 någonting kilometer. Sverige är i alla fall 1500. Jag hade mitt papper där nere som jag hade skrivit upp allt det här på. Ni får ursäkta. Men det är ungefär dubbelt så långt som Finland. Ena sidan. Och sen sa du, andra sidan var lika lång och höjden var lika lång också. Det är en ganska stor stad. Så om den ställer sig i Europa där, så är den ungefär nästan, tar den upp nästan hela Europa. Det här är en stor stad. Så vi kommer inte behöva oroa oss för att vi inte får plats där. Han har ställt i ordning en stad åt oss. Och det står i vers 17, han mätte också upp dess mur till 144 alnar. En aln är en halv meter, så här har vi 72 meter hög mur. Det står att vers 18, muren var byggd av jaspis och staden bestod av rent guld. Jaspis, det är den här röda stenen, den första stenen där som ni ser. Det var de här murarna på staden är gjord av. Tänk er, en hel 72 meter hög mur som är gjort av det här. Vidare så står det i vers 19. Eller, nej, 18 kan vi läsa. Muren var byggd av jaspis och staden bestod av rent guld som liknade rent glas. Grundstenarna till stadens murar var prydda med alla slags ädelstenar. Den första var en jaspis, den andra en safir, den tredje en kalcedon, den fjärde en smaragd, den femte en sardonyx, den sjätte en karneol, den sjunde en krysolit, den åttonde en beryl, den nionde en topas, den tionde en krysopras, den femtonde en hyacint, den tolfte en ametist. De 12 portarna bestod av 12 pärlor och varje särskild port var en enda pärla. Och stadens gata var av rent guld som genomskinligt glas. Okej, det här är bara några bilder, men det finaste som vi har här på jorden, det är byggnadsmaterial i himlen. Det är gatusten i himlen. Det här är en fantastisk plats som Jesus har förberett för oss. I Uppenbarelseboken 22, vers 1-2, så står det så här: han visade mig en flod med livets vatten, klar som kristall. Den går ut från Gud och Lammets tron. Mitt på stadens gata, på varje sida om floden, står livets träd som bär frukt 12 gånger. Varje månad bär det frukt, och trädens blad ger läkedom åt folken. Ingen förbannelse ska mer finnas. Guds och Lammets tron ska stå i staden och hans tjänare ska tjäna honom. De ska se hans ansikte och hans namn ska stå skrivet på deras pannor. Någon natt ska inte finnas mer och de behöver inte någon lampas sken eller solens ljus. Halleluja. Jag känner så i alla fall de här årstiderna. Se fram emot den här tiden. Vad ska de göra uppe i himlen under de här 1000 åren? Det är ett alternativ. Men faktum är att Bibeln går in lite mer på vad vi kommer att göra. Faktum är, jag är inte speciellt, för musiker kanske det låter otroligt attraktivt. Och visst, det skulle kanske vara kul att göra det kanske 2 år för mig. Men sen skulle det bli lite långtråkigt. Och tänk, evighet efter evighet efter evighet. Då ska jag traggla på där. Jag tror inte att det är kanske det enda som Jesus har i åtanke för oss. I första Korinthierbrevet, angående de 1000 åren, så läste vi att de fick rätt att döma under de 1000 åren. I Uppenbarelseboken 24. Och det står att vi ska döma faktiskt. Paulus säger i första Korinthierbrevet 6:2-3, vet ni inte att de heliga ska döma världen? Om nu världen ska dömas av er, duger ni då inte till att döma i de minsta mål? Vet ni inte att vi ska döma änglar? Ska ni då inte kunna döma i vardagliga ting? Ska vi döma änglar? Säger Paulus. Vilka änglar tror ni det handlar om? Troligtvis de fallna änglarna. Vi kommer få en inblick om hur upproret startade. Vi kommer förstå vad det var som fick dem att falla. Och vi kommer att få vara med i när himmelens, Gud kommer att öppna himmelens böcker för oss också. För tänk er själva, om ni kommer till himlen och någon är där, eller någon är inte där som du tänkte skulle vara där. Kommer du ha frågor till Gud om varför den personen? Låt säga att det var någon person som verkade så otroligt andlig, som verkligen du var helt säker på att den där personen skulle vara med dig i himlen. Du kommer ha frågor. Och Gud kommer att svara på de frågorna. Han kommer att förklara med sorg. Han kommer att öppna himmelens böcker och visa de saker, kanske de hemliga synderna som de lyckades dölja för alla andra. Eller vad det än kan vara. Och Jesus kommer att visa varför den här personen inte i så fall skulle vara här. Det kommer att vara en tid av dom. Och Jesus kommer att torka alla tårar, står det. Kommer torka alla tårar. Det kommer vara tårar, betyder det. Men han kommer torka dem. Han kommer trösta de personerna. Så under de 1000 åren så är jorden öde. Satan är bunden på jorden. Och de rättfärdiga, de dömer i himlen. Efter de 1000 åren så händer någonting fantastiskt. I Uppenbarelseboken 21, vers 2. Så ser Johannes så här. Jag såg den heliga staden, den nya Jerusalem, komma ner från himlen, från Gud. Redo som en brud som är smyckad för sin brudgum. Så den här staden som vi tittade på, den kommer inte stanna i himlen. Den kommer att förflyttas. Den kommer att förflyttas ner på jorden. Ett rymdskepp, eller jag vet inte hur det kommer att gå till. På något sätt så kommer den att komma ner. Det var det som Johannes ser här. Och den kommer att landa på jorden. De orättfärdiga uppstår sen efter de 1000 åren. Och vi läser i Uppenbarelseboken 20, vers 7 och framåt. Att när de 1000 åren har nått sitt slut ska Satan släppas ut ur sitt fängelse. Och han ska gå ut för att bedra folken vid jordens fyra hörn, Gog och Magog, och samla dem till striden. Och deras antal är som sanden i havet. Varenda ogudaktig människa som någonsin har levt uppstår vid det här tillfället. Och djävulen går igen ut och gör vad han alltid har gjort. Går och bedrar dem. Jag vet inte vad han kommer säga. Kanske kommer han få dem att tro att det är han som har haft makten att uppväcka dem från de döda. Nu har de minsann chansen att strida mot Gud. Jag vet inte vad han kommer säga för någonting. Men ett för säkert, han får alla ogudaktiga att ena sig i ett försök att inta den här staden som har kommit ner. Jag lägger märke till vers 9. De drog upp över hela jordens vidd och omringade de heligas läger och den älskade staden. Här har vi de två grupperna som möts igen. De ena är innanför staden. De andra står utanför. Och de som är utanför försöker att inta staden. Jag vet inte hur de måste vara bedragna för att tro att de ska kunna lyckas inta Gud och hans stad. Men vad som händer läser vi sen i slutet av vers 9. Eld kom ner från himlen och förtärde dem. Vers 13. Och havet gav igen de döda som fanns i dem, och döden och helvetet gav igen de döda som fanns i dem, och var och en dömdes efter sina gärningar. Döden och helvetet kastades i eldsjön. Detta, det vill säga eldsjön, är den andra döden. Om någon inte fanns skriven i livets bok kastades han i eldsjön. Här är den slutliga striden. Och den slutar med en sjö av eld, och det är de ogudaktigas slutliga dom. Och det står att det är den andra döden. Den andra döden drabbar bara någon som haft den första döden. De har dött en gång. De har varit döda under de 1000 åren. Här uppstår de igen. Och de får möta den andra döden. Men för de som har varit med i den första uppståndelsen så har den andra döden inte någon makt. Och eldsjön kommer inte att förtära staden. Den kommer att stå kvar. Precis som arken, ni vet hur under Noas dagar så följde vatten från himlen och bildade ett hav av vatten. Men Noas ark flöt säkert här på vågorna. I slutet så kommer en sjö av eld istället, och det kommer regna från himlen på samma sätt. Men Gud kommer att bevara sitt folk även under den här tiden. Och endast de orättfärdiga kommer att förgöras. Så efter de 1000 åren så kommer den nya Jerusalem ner på jorden. De orättfärdiga uppstår och försöker inta den nya Jerusalem. Den eld faller ner från himlen. Ondskan förgörs för alltid. Bibeln säger att syndens lön är döden. Inte evigt liv. Vi hinner inte gå in på det här, men i ert studieblad så kan ni läsa mer om helvetets eld och vad det är och vad det inte är.
Den bilden borde du få.
Ja, jag tänkte att jag skulle skriva ut den åt er om ni vill.
Ja.
Jag hann tyvärr inte göra det nu. Därefter så kommer Jesus att göra någonting annat. Uppenbarelseboken 21 och vers 1. Och jag såg en ny himmel och en ny jord. Ty den första himlen och den första jorden hade försvunnit. Och havet fanns inte mer. Jesus skapade en ny himmel och en ny jord. En ny jord. Kolla i andra Petrus brevet. Kapitel 3, vers 10. Eller förlåt, vers 12. 13 minne. Andra Petrus brevet 3, vers 13. Men nya himlar och en ny jord där rättfärdighet bor väntar vi på efter hans löfte. Jag ska byta om här till en annan bild. I Jesaja 65 och vers 17 så säger Gud så här: se, jag skapar nya himlar och en ny jord. Man ska inte mer komma ihåg det förgångna eller tänka på det. Det kommer inte vara så att i all evighet så kommer vi behöva älta det som händer. Man behöver inte alltid bli påmind om synden och dess konsekvenser, utan man kommer att kunna glömma bort det. Inte glömma bort som om man är glömsk, men man behöver inte tänka på det. Han skapar en ny himmel och en ny jord. Och då kommer det här löftet att förverkligas. I Matteus 5 och 5. Jesus sa: saliga är de ödmjuka, de ska ärva jorden. Jorden kommer bli de rättfärdigas tillhåll. Gud skapade den för att bebos, och den kommer att förbli så. Han skapade en ny himmel och en ny jord. Och den här heliga staden har kommit ner. Himlen har kommit ner på jorden. De har mötts. Paradiset återställs. I Uppenbarelseboken 21, vers 3-4 säger han att jag hörde en stark röst från tronen säga: se, nu står Guds tabernakel bland människorna. Och han ska bo hos dem, tänker. Gud ska bo på den här jorden. Igen. Inte som en enkel människa, men som en konung. Som universums härskare. Och han ska bo hos dem. Och de ska vara hans folk. Och Gud själv ska vara hos dem. Och han ska torka alla tårar från deras ögon. Döden ska inte finnas mer. Och ingen sorg och ingen gråt och ingen plåga. Till det som förr var är borta. Ingen sorg, ingen plåga, ingen död överhuvudtaget kommer att existera där. Det kommer inte finnas rovdjur som man behöver akta sig för. Lägg märke till det här i Jesaja 11. Vargar ska bo tillsammans med lamm. Leoparder ligger bland killingar. Kalvar och unga lejon och gödboskap ska vara tillsammans, och en liten pojke ska valla dem. Kor och björnar ska gå beta till beta. Deras unga ska ligga tillsammans, och lejon ska äta halm som oxar. Häftigt, va? Vi behöver inte oroa oss. Och det, vet ni, i början så var det inte så att djuren åt kött. Utan de var skapade utan att någonting behövde dö. Döden kom först efter synden. Och det var efter syndafallet som till och med naturen blev påverkad av det här. Men det kommer att återställas en dag. Och då kommer lejonen och björnarna att äta samma sak som korna och getterna. Jesaja 65. Vad ska vi göra där på den nya jorden? De ska bygga hus och få bo i dem. De som tycker om att bygga, kommer ni få göra igen. Plantera vingårdar, men det kommer inte vara så jobbigt som det kanske är här. Det kommer vara mycket, mycket härligare. Ingen stress. Vi har evigheten på oss. Plantera vingårdar och få äta deras frukt. Någon som tycker om att plantera, det kommer ni få göra också. Det kommer vara dina favoritfrukter. Allt kommer växa. Du bara kastar något i jorden så kommer det upp. Behöver inte ha något ogräs som man behöver gå och slita bort där. Nej. Det kom också. Ni minns, törne och tistel ska jorden bära åt dig. Det var en del av förbannelsen som kom över jorden. Det kommer inte finnas igen där. Hesekiel 47, det här är häftigt också. Vers 12. Och vid strömmens båda stränder ska alla slags fruktträd växa upp. Deras löv ska inte vissna, deras frukt ska inte ta slut. Varje månad ska träden bära ny frukt, ty deras vatten kommer från helgedomen. Och deras frukt ska tjäna till föda, och deras löv till läkedom. Så vad kommer vi äta i himlen? Frukt kommer vi äta, eller hur? Precis som de gjorde i paradiset, eller hur? Och det står att löven ska inte vissna. Återigen, vi kommer kunna plocka blommor och de vissnar inte. Kanske kan jag stoppa tillbaka dem när vi har tröttnat på dem och sätta in några andra istället. Filipperbrevet 3:20-21. Men vi har vårt medborgarskap i himlen. Och därifrån väntar vi Herren Jesus Kristus som frälsare. Han ska förvandla vår bräckliga kropp så att den blir lik den kropp han har i sin härlighet. Ty han har makt att lägga allt under sig. Otroligt. Han ska förvandla vår kropp. Vi kommer inte behöva ha några sjukdomar, några problem, inga skador, ingen missform, eller vad man nu kallar det. Allting kommer vara helt fullkomligt. Vi kommer ha en sån kropp som det var tänkt att det skulle ha från början. Aldrig någonsin ska något orent komma in i dem, och inte heller någon som handlar skändligt och lögnaktigt, utan endast de som är skrivna i livets bok som tillhör lammet. Om det skulle komma in någon synd där, så skulle det här paradiset förstöras. Och därför så kan inte Jesus ta in någonting där. På sidan längst bak här så ser man att jag har skrivit några saker. Just det, kan vi titta på. Jesaja kapitel 66. En häftig vers. Jesaja 66, vers 22 och 23. Ty liksom de nya himlarna och den nya jorden som jag skapar blir bestående inför mig, så skall er avkomma och ert namn bestå, säger Herren. Och nymånadsdag efter nymånadsdag och sabbatsdag efter sabbatsdag skall alla människor komma och tillbe inför mig, säger Herren. Så kommer vi att fira sabbat i himlen. På den nya jorden så kommer vi att göra det, enligt den här texten. Vi kommer varje sabbat att få samlas, och Jesus kommer att predika. Så ni slipper lyssna på mig. Och vi kommer att höra den änglakören som sjunger. Det kommer vara en fantastisk händelse. Det här är en verklighet. Det är någonting som Jesus har gett oss för att vi ska kunna få en bild och längta till vårt himmelska hem. Det här är där vi har vårt medborgarskap. Det här är det som är vårt verkliga hem. Vi kanske tror att vi kanske blir fästa vid vårt hem här. Tycker att det kanske är fint och bra, men var försiktig. Vi har vårt bästa där uppe. Så allt som du har här, det kan inte jämföras med evigheten. Med evigheten. Filipperbrevet 4:8, sista vers som jag vill läsa. Eller nej, förresten, låt oss gå till Markus istället. Markus 10. Hur mycket är det här värt? Hur mycket är evigheten värd för dig? I Markus 10 så kommer en ung man, en rik man, till Jesus och frågar: gode mästare, vad ska jag göra för att ärva evigt liv? Bra fråga. Jesus sa det till honom: varför kallar du mig god? Ingen är god utom en, och det är Gud. Vers 19. Buden känner du. Du ska inte mörda, du ska inte begå äktenskapsbrott, du ska inte stjäla, du ska inte vittna falskt, du ska inte ta ifrån något det som är hans. Hedra din far och din mor. Jesus börjar rabbla upp de 10 budorden här. Och mannen avbryter och säger att: mästare, allt detta har jag hållit sedan jag var ung. Jesus såg på honom och fick kärlek till honom och sade: ett fattas dig. Gå och sälj allt vad du äger och ge åt de fattiga, så ska du få en skatt i himlen. Kom sedan och följ mig. Men vid de orden så blev mannen illa till mods och gick bedrövad sin väg, ty han ägde mycket. Kan ni tänka er? Ni vet, vi åker ibland på semestrar, kanske solsemestrar någonstans. Och vi betalar mycket pengar för det, eller hur? En resa som kan kosta en hel del. Och vi tycker att det är värt att lägga de pengarna på att åka dit. Hur mycket skulle det vara värt om du hade himlen som destination? Hur mycket skulle du vara villig att betala för att flyga dit, för att åka dit?
Allt jag har.
Allt jag har. Fantastiskt. Om vi skulle spara hela livstid, skulle det vara värt att ge allt det? Den rike mannen tyckte inte det. Han kände att det är lite för mycket. Jag har ju ändå så mycket bra här. Vad skulle du vara villig att betala för den här resan? Vad ifall det kostade dig din stolthet? Skulle det vara värt det? Vad om det kostade dig ditt rykte? Skulle det vara värt det? Vad om det kostade ditt favorit-tv-program? Skulle det vara värt det? Ja, nu blir det lite för nära, eller hur? Det blir lite för mycket. Skulle det vara värt det fortfarande? Vad om det kostade? Vad om det kostade ditt jobb? Tänk om du beslutade dig för att säga till exempel att du blev övertygad om att jag ska fira Jesus sabbat. Och sedan säger din arbetsgivare att, eller du går och säger till din arbetsgivare att jag vill börja fira, jag kan inte arbeta längre på sabbaten. Låt säga att arbetsgivaren säger till dig att då får du gå. Då får du sparken i så fall. Du måste jobba här då också. Är det värt att följa Jesus för sådana saker? Är det värt att följa honom även ifall det kostar ens arbete? Är det värt våra vänner? Tänk om våra vänner börjar förlöjliga oss. Tänk om de tänker att vad är det för någonting som du håller på med här egentligen? Hur mycket är det värt det här eviga livet? Hur mycket är vi villiga att ge? Jesus sa ett enda fattades för den här rika ynglingen. Om det handlade om pengar som var hans problem. Jag vet inte vad ditt är. Du har något. Men Jesus vill utmana oss alla. Vad om det kostar vår familj eller till och med vårt liv? Vet ni, jag säger de här sakerna bara för att vi ska förstå och beräkna kostnaden. För det kan innebära de här sakerna. Men Jesus har också lovat någonting. Om vi läser vidare här så kommer Petrus till Jesus och säger att se, vi har lämnat allt och följt dig. Med andra ord, vad får vi? Vers 29 så säger Jesus, amen säger jag er. Ingen lämnar hus eller bröder eller systrar eller mor eller far eller barn eller åkrar för min och evangeliets skull. Utan att få 100-falt igen. Här i världen. Och vi tänker, ja de får evighet förstås. Men lägg märke till vad Jesus säger. Här i världen får de hus, bröder, systrar, mödrar, barn och åkrar mitt under förföljelser. Och, som det inte var nog med det, i den kommande tidsåldern, evigt liv. Om Jesus ber oss att lämna någonting så kommer han att ta hand om oss. Han kommer ge oss 100-falt igen. Även i den här världen så kommer vi att få allt som vi behöver. Den enda orsaken till att vi kanske måste lämna något är för att Jesus vill testa vår lojalitet. Är vi verkligen villiga att våga släppa det här och lita på att Gud kommer att hjälpa mig? Den här utmaningen gäller oss alla, men Jesus har lovat. Tar vi honom på hans ord? Vågar vi utmana det? Vågar vi säga Jesus, du har sagt de här sakerna. Får de här sakerna i den här världen, men också i den kommande evigt liv. För mig så tycker jag att det här är värt allt. Alla mina uppoffringar, det är egentligen inte en uppoffring, det är bara någonting som gynnar mig själv. Filipperbrevet kapitel 4, eller kapitel 3, vers 8. Så säger Paulus så här. Ja, jag räknar allt som förlust. Därför att jag har funnit det som är långt mer värt. Kunskapen om Kristus Jesus, min Herre. För hans skull har jag förlorat allt. Och räknar det som avskräde för att jag ska vinna Kristus. Paulus hade förlorat allt. Han hade förlorat sitt arbete. Okay? Han var fängslad i en håla. Han skulle just förlora sitt liv. Han sa, jag har förlorat allt. Men han räknade det som avskräde. Han sa, det är ingenting värt jämfört med den evighet med Jesus som vi har att vänta. Om vi vågar säga som Paulus, att jag vill lämna allt för dig Jesus, oavsett kosta vad det kostar vill, jag vill vara på den här platsen med Jesus. Om vi vill säga det, skulle du vilja säga det till honom just nu genom en handuppräckning just där du är?